Leanne Rin gled fram genom korridorerna, undvek med lätthet både tjänare och vitrockar. Hon steg ut genom en liten dörr som vette ut mot en smal gränd bakom palatset. Den unge reslige vakten som stod där tittade på henne med en blandning av lättnad och oro. Hon hade en egen metod att få folk att bli öppna för hennes förslag. Hon använde en tunn rännil av kraften, tunn som en pisksnärt. Med Carradine hade det inte behövts, men det hade varit lätt att övertyga denne unge dåre om att han skulle släppa in henne. Hon log och tecknade åt honom att komma närmare. Den gänglige tölpen flinade som om han väntade sig en kyss, men flinet stelnade på hans läppar när hennes tunna dolk gled in genom hans öga. Hon steg graciöst bakåt när han föll, likt en benlös säck med kött. Nu skulle han inte råka nämna henne ens av misstag. Inte minsta bloddroppe hade fallit på hennes hand. Hon önskade att hon hade haft Cheshmals skicklighet i att döda med kraften, eller till och med Rihannas mindre förmåga. Det var märkligt att förmågan att döda med kraften, att stoppa ett hjärtaslag eller få blodet att koka i ådrorna, var så tätt förknippad med förmågan att hela. Själv kunde hon inte hela mycket mer än skrapsår och blåmärken, men det var hon heller inte intresserad av. Hennes bärstol, rödlackerad och med inläggningar i guld och elfenben, väntade på henne i grändens slut. Där stod också hennes livvakt, ett dussin storväxta karar med ansikten som utsvultna vargar. När de väl kommit ut på gatan röjde de väg för bärstolen. De som inte snabbt nog gick ur vägen fick ett slag av ett spjutskaft. De tjänade naturligtvis alla mörkrets herre, och även om de inte visste riktigt vem hon var, visste de att andra män hade försvunnit, män som inte hade tjänat henne tillräckligt nitiskt. Hon och de andra hade inrättat sig i ett stort tvåvåningshus med platt tak, byggt i sten och puts. Det låg på sluttningen till en kulle på Varana, Tanchikos östligaste halvö, och tillhörde en köpman som också han hade svurit sin trohet till mörkrets herre. Leandrin skulle ha föredragit ett palats. En dag skulle hon kanske äga det kungliga palatset på Macheta. När hon växte upp hade hon kastat avundsamma blickar upp mot förstepalatsen. Men varför skulle hon nöja sig med ett? Men inte desto mindre var det förnuftigt att hålla sig dold ännu en tid. Dårarna i Tervallen kunde omöjligen misstänka att de var i Tanchico, men säkerligen jagade tornet dem fortfarande, och Chuansons knähundar kunde nosa omkring överallt. De gick in genom en port och kom till en liten gårdsplan. Inga fönster vette ut mot gården, utom på övervåningen. Hon lämnade vakterna och bärarna där och skyndade sig in i huset. Köpmannen hade försett dem med ett fåtal tjänare, allihop svurna till mörkrets herre. Det hade han försäkrat dem. Men knappt tillräckligt många för att ta hand om 11 kvinnor som sällan lämnade huset. En av dem, en kvinna i mörka flätor som hette Gyldin och såg bra ut på ett robust sätt, var i färd med att sopa golvet i entréhallen när Leandrin kom in. Var är de andra? Frågade hon bryskt. I salongen på framsidan. Gyldin pekade mot de två valvdörrarna till höger, som om Leandrin inte visste var salongen låg. Leandrins läppar spändes. Kvinnan neg inte, använde inga respektfulla tilltalsord. Visserligen kände hon inte Leandrins rätta identitet, men Gyldin visste fullt väl att hon var tillräckligt högt uppsatt för att utdela befallningar och bli åtlydd. Tillräckligt mäktig för att skicka iväg den fete köpmannen att bugande och skrapande fara iväg till något råtthål med sin familj. Du är här för att städa, inte sant? Inte för att stå och slöa. Nå, städa då. Det är damm överallt. Om jag hittar minsta dammkorn här ikväll ska jag låta prygla dig, din kossa. Hon bet samman tänderna. Hon hade härmat de välbornas och välbeställda sätt att uttrycka sig så länge att hon ibland nästan glömde att hennes far hade försörjt sig på att sälja frukt vid en kärra. och likväl hände det att hon i ilskan talade som en simpel ofrälse. Spänningen var för stor, det var för mycket väntande. Hon fräste. Arbeta. Stegade in i salongen och slog igen dörren bakom sig. Alla de andra var inte där, vilket irriterade henne ännu mer. Men tillräckligt många. Rundhylta Eldrith Yondar satt under en bonad på en av de vitrappade väggarna. Vid ett bord med inläggningar i lapis lazuli och gjorde noggranna anteckningar ur ett illa medföret manuskript. Då och då torkade hon tangspritt av pennans stålspets på ärmen på sin mörka ylleklänning. Marilyn Gemelfin satt invid ett av de smala fönstren och blickade med blå ögon ut mot en liten gård där en fontän sprudlade. En mager gul katt låg i hennes knä och hon kliade den lojt bakom öronen, tydligen utan att lägga märke till håret som den fällde över hennes gröna sidenklänning. Hon och Eldrith tillhörde båda bruna Aja. Men om Marilyn någonsin fick veta att det var Eldrith som såg till att katterna som hon tog in i huset alltid försvann, skulle det bli bekymmer. De hade tillhört bruna Aja. Ibland var det lätt att glömma bort att de inte längre gjorde det. Liksom att hon själv inte längre var en röd syster. Mycket av det som så tydligt hade visat vilken Aja de förut hade tillhört fanns ännu kvar. Trots att de nu öppet hade svurit sig till svarta Aja. Ta de båda gröna till exempel. Kopparhyade, svanhalsade Jeannie Cade bar alltid de tunnaste, mest åtsittande sidenklänningar hon kunde hitta. En vit idag. Och sa skrattande att de var för långa men fick duga eftersom hela Tanshiko inte kunde erbjuda någonting som kunde fånga en mans blick. Jeannie var från Arradoman och Domani-kvinnorna var ökända för sin skandalösa klädsel. Ashne Shemarine med sina mörka sneda ögon och sin järva näsa såg nästan försagd ut i sin enkelt skurna ljusgrå klänning med hög hals. Men mer än en gång hade Leandrin hört henne beklaga att hon fått lämna kvar sina väktare. Och när det gällde Rhianne Andomiran, det svarta håret med en lysande vit strimma ovanför vänstra örat ramade in ett ansikte vars kalla, arroganta övertygelse ingen annan än en vit syster kunde utstråla. Det är gjort, förkunnade Leandrin. Yashim Carradine kommer att ta sina vitrockar till Panarkpalatset och hålla det åt oss. Han vet inte ännu att vi får gäster, naturligtvis. Några av kvinnorna grimaserade. Deras byte av Aja hade sannligen inte gjort dem vänligare stämda mot vitrockarna. Män som hatade alla kvinnor som kunde bruka kraften. Det finns en intressant detalj. Han trodde att jag var där för att döda honom. För att han hade misslyckats att döda Rand Althor. Ashni rynkade pannan. Så besynligt, sa hon. Vi ska fjättra honom, kontrollera honom, inte döda honom. Plötsligt skrattade hon mjukt och tyst och lutade sig tillbaka mot ryggstödet. Om det nu går att kontrollera honom skulle jag inte ha någonting emot att binda honom till mig. Han är en stilig ung man, att döma av det lilla jag har sett. Leandrin fnös. Hon var överhuvudtaget inte förtjust i män. Rihanna skakade bekymrat på huvudet. Det är både besynnerligt och oroande. Våra order från tornet var tydliga. Och likväl är det tydligt att Carradine har andra order. Jag kan bara tyda det som skiljaktligheter bland de förlorade. De förlorade, muttrade Jeannie och la armarna i kors under brösten som framhävdes än tydligare under det vita sidentyget. Vi har blivit lovade att härska över världen när mörkrets herre återvänder. Men vad är det löftet värt om vi blir krossade mellan stridande förlorade innan dess? Är det någon här som tror att vi skulle kunna stå emot någon av dem? Landseld, Ashni tittade på de andra med en utmanande blick i de sneda mörka ögonen. Landseld skulle förgöra till och med någon av de förlorade. och vi kan åstadkomma landsält. En av dem, Tyrann Greel, som de hade tagit från tornet, en räfflad stav med 3 fots längd, hade detta ändamål. Ingen av dem visste varför de hade blivit beordrade att ta den, inte ens Leandrin. Så förhöll det sig med allt för många av deras Tyrann Greel. De hade tagit dem för att de blivit tillsagda att göra det. Inga skäl hade angivits. Men det fanns befallningar som måste åtlydas. Leandrin önskade att de hade kunnat komma över åtminstone en Angreel. Ginny fnös föraktfullt. Om nu någon av oss hade kunnat kontrollera den. Eller har du glömt att jag var nära att mista livet den enda gång vi vågade pröva den? Och att den brände hål i båda sidorna av skeppet innan jag hann hindra det. Det hade just varit snyggt om vi drunknat innan vi ens kom fram till Tanshiko. Varför skulle vi behöva landseld, sa Leandrin. Om vi kan styra draken återfödd så kan de förlorade få fundera på hur de ska handskas med oss bäst de vill. Plötsligt blev hon medveten om att någon hade kommit in i rummet. Det var Gyldin, tjänarinnan, som stod i ett hörn och dammade av en låg utsirad stol. Vad gör du här, kvinna? Städar. Kvinnan med de mörka flätorna rätade obesvärat på sig. Ni sa åt mig att städa. Leandrin var nära att fara ut med kraften, men bara nära. Gyldin visste inte att de var Aes Sedair. Hur mycket hade kvinnan hört? Ingenting av vikt. Du ska gå till kocken, sa hon i kallt raseri, och säga till honom att prygla dig med sin livrem, hårt. Och du får inte äta förrän allt damm är borta. Igen. Kvinnan hade fått henne att prata som en simpel ofrälse igen. Marilyn hade stått och kelat med katten, gnidit näsan mot dess nos. Men nu räckte hon djuret till Gyldin. Se till att han får en skål med grädde när kocken är klar med dig. Och lite av den där goda lammsteken. Skär den i små bitar åt honom. Stackaren har inte många tänder kvar. Gyldin tittade på henne med stadig blick och hon tillade: Är det någonting som du inte förstår? Jag förstår. Gyldins läppar var spända. Kanske begrep hon slutligen att hon var en tjänare och inte deras jämlike. Efter att hon hade gått väntade Leandrin en kort stund. Sen ryckte hon upp en av dörrarna. Hallen var tom. Gyldin stod inte och tjuvlyssnade. Leandrin litade inte på kvinnan, men å andra sidan kunde hon inte komma på någon annan som hon litade på heller. Vi måste ägna oss åt det som är viktigt, sa hon med spänd röst och stängde dörren. Eldrith, har du hittat någon ny ledtråd bland de där sidorna? Eldrith! Den rundnätta kvinnan ryckte till och tittade på de andra med blinkande ögon. Det var första gången hon lyfte blicken från det trasiga, gulnade manuskriptet. Hon verkade vara förvånad över att få se Leandrin. Vad? Ledtråd? Åh, nej. Det är tillräckligt svårt bara att komma in i kungens bibliotek. Om jag tog så mycket som en sida därifrån skulle bibliotekarierna veta det med en gång. Men om jag gjorde mig av med dem skulle jag aldrig hitta någonting. Stället är en sannskyldig labyrint. Nej, det här hittade jag hos en bokhandlare i närheten av Kungliga palatset. Det är en intressant avhandling om... Leandrin tog in Cider och fick manuskriptsidorna att fara iväg över golvet. Bränn upp dem, såvida de inte är en avhandling om hur man kontrollerar Randall Thor. Vad har du hittat om det vi söker? Eldrith blinkade mot de utspridda pappren. Det finns i Panarkpalatset. Det kom du på för 2 dagar sedan. Och det måste vara en Tyrann Greel. För att kontrollera någon som kan leda kraften måste man ta kraften i anspråk. Och eftersom det är ett speciellt ändamål måste det vara en Tyrann Greel. Vi kommer att finna det i utställningssalen. Eller kanske i Panarkens samlingar. Någonting nytt, Eldrith. Med en kraftansträngning fick Leandrin sin röst att bli mindre gäll. Har du hittat någonting nytt? Någonting alls? Den fylliga kvinnan blinkade osäkert. Det har jag inte. Det spelar ingen roll, sa Marilyn. Om några dagar, när de har krönt sin högt ärade panark, kan vi börja leta. Vi ska hitta det, om vi så måste undersöka varenda ljusstake. Vi är nära målet, Leandrin. Vi ska sätta koppel på Randall Thor. Dressera honom att sitta vackert och gå fot. Åh ja, sa Elrith och log förnöjt. Kopplad. Leandrin hoppades att det var så. Hon var trött på att gömma sig, trött på att vänta. Hon ville att världen skulle få veta vem hon var. Hon ville att människorna skulle böja knä inför henne, så som hon hade blivit lovad när hon bröt sina gamla eder och svor sig till sin nuvarande herre. Egenin visste att hon inte var ensam så fort hon kom in genom köksdörren till sitt lilla hus. Men hon la vårdslöst masken och jutesäcken på bordet och gick bort till eldstaden i tegel där en hink med vatten stod på golvet. När hon böjde sig ner för att ta kopparskopan stoppade hon blixtsnabbt högerhanden i en låg hålighet bakom hinken där två tegelstenar hade tagits bort. Hon spann runt upprätt med ett litet armborst i händerna. Det var bara en fot långt och hade tämligen kort räckvidd. Men hon hade den alltid spänd och den mörka fläcken längst ut på pilens vassa stålspets kunde döda på ett ögonblick. Mannen som stod i hörnet, nonchalant lutad mot väggen, visade inga tecken på att han såg armborstet. Han hade ljust hår och blå ögon, var medelålders och såg bra ut, om också för smal för hennes smak. Uppenbarligen hade han sett henne korsa den lilla gårdsplanen genom det gallerförsedda fönstret som fanns invid honom. Tycker du att jag hotar dig? Frågade han efter en kort stund. Hon kände igen sitt hemlands mjuka uttal men sänkte inte armborstet. Vem är du? Som svar stoppade han försiktigt två fingrar i bältespåsen. Han hade tydligen ögon att se med ändå och tog fram ett föremål, litet och platt. Hon tecknade åt honom att lägga det på bordet och backa undan igen. Inte förrän han var tillbaka i hörnet gick hon fram och tog upp föremålet. Hon vek inte med vare sig blicken eller siktet från honom utan att lyfta upp saken framför ögonen. Det var en liten elfenbensbricka med guldkant graverad med en bild av en korp och ett torn. Korpens ögon var gjorda av svarta safirer. En korp. Symbolen för den kejserliga familjen. Korptornet. Symbolen för den kejserliga rättvisan. I vanliga fall skulle detta räcka, sa hon. Men vi är långt från Sjönsen, i ett land där det undliga nästan är regel. Vad kan du mer erbjuda för bevis? Mannen log roat. Han tog av sig rocken, snörde upp skjortan och drog den över huvudet. På båda skuldrorna var korpen och tornet intatuerade. De flesta sanningssökare var märkta med både korparna och tornet. Men inte ens någon som hade vågat stjäla en sökares bricka skulle låta sig tatueras på detta vis. Att bära korpens märke innebar att man var den kejserliga familjens egendom. Det fanns en gammal berättelse om hur en dåraktig ung furste och hans unga dam hade låtit tatuera sig när de var druckna för ungefär 300 år sedan. När kejsarinnan hade fått höra talas om detta hade hon låtit föra dem till de 9 månarnas hov och satt dem att skura golven. Denne man kunde vara någon av deras ättlingar. Korpens märke var för evigt. Jag ber er om ursäkt, sökare, sa hon och la ner armborstet. Varför är ni här? Hon frågade inte vad han hette. Om han svarade skulle namnet ändå lika gärna kunna vara falskt. Han tog obesvärat på sig igen medan hon stod med hans bricka i handen. En subtil påminnelse. Hon var en kapten och han var en ägodel. Men han var också en sanningssökare. Och lagen gav honom rätt att förhöra henne om han så önskade. Lagen gav honom rätt att skicka ut henne för att köpa det rep som han skulle binda henne med innan hon förhördes. Och han skulle förvänta sig att hon återvände med det. Att fly från en sökare var brottsligt. Att vägra samarbeta med en sökare var brottsligt. Aldrig i sitt liv hade hon övervägt att utföra någon brottslig handling, lika lite som hon hade övervägt förräderi mot kristallkronan. Men om han ställde fel frågor krävde fel svar. Armborstet var fortfarande nära till hans och Cantorin var långt borta. Vilda tankar, farliga tankar. Jag tjänar storförstinnan Soroth och Corren under kejsarinnan, sa han. Jag kontrollerar hur storförstinnans utsända i detta land framskrider med sina uppgifter. Kontrollerade? Vad fanns det som behövde kontrolleras? Och av en sökare? Jag har inte hört någonting om detta från kurirbåtarna. Hans leende blev bredare och hon rodnade. Naturligtvis skulle besättningarna aldrig säga någonting om en sökare. Likväl svarade han henne medan han snörde igen skjortan. Kurirbåtarna ska inte sättas på spel med mina resor. Jag har rest med fartyg som tillhör en lokal smugglare. En man vid namn Bale Domon. Hans skepp lägger till överallt i Cherubon och Aerodromon och däremellan. Jag har hört talas om honom, sa hon lugnt. Går allt väl? Det gör det nu. Det gläder mig att åtminstone du har förstått dina instruktioner riktigt. Bland de andra är det bara sökarna som har gjort det. Det är ledsamt att inte fler sökare har följt med Hailin. Han la rocken över axlarna och tog sökarbrickan ur hennes hand. Det har förekommit pinsamheter i samband med återtagandet av förrymda Suldamer. Sådana rymningar får inte komma till allmän kännedom. Då är det mycket bättre om de helt enkelt försvinner. Hon lyckades hålla god min, men bara för att hon fått lite tid att tänka. Hon hade fått höra att en del Suldamer lämnats kvar efter nederlaget i Falm. Det var möjligt att vissa hade rymt. Hennes instruktioner utdelade av storförstinnan Saroth själv hade varit att återbörda alla som stod att finna, vare sig de ville eller ej. Om detta inte var möjligt skulle hon undanröja dem. Det senare alternativet hade förefallit vara avsett bara för yttersta nödfall. Tills nu. Det är sorgligt att Kaf inte är känt i dessa länder, sa han och satte sig vid bordet. Till och med i Cantorin är det bara det sanna blodet som fortfarande har Kaf. Så var det åtminstone när jag for därifrån. Kanske har det kommit förrådsskepp från Shornsen sedan dess. Det får duga med te. Gör te åt mig. Hon var mycket nära att slå mannen från stolen. Han var en ägodel och en sökare. Hon bryggde te och serverade honom, stod vid hans stol för att hela tiden hålla hans kopp fylld. Hon var förvånad över att han inte sa åt henne att sätta på sig en slöja och dansa på bordet. Till sist fick hon sätta sig efter att ha hämtat papper, penna och bläck, men bara för att göra kartskisser över Tanshiko och dess försvarsverk. Hon fick rita upp alla städer som hon överhuvudtaget visste någonting om. Hon gjorde listor över olika militärstyrkor. Angav det hon visste om deras antal och lojaliteter och vad hon hade lyckats utröna om deras placering. När hon var färdig stoppade han alltsammans i fickan och sa åt henne att skicka innehållet i jutesäcken med nästa kurirbåt. Han gick därifrån med sitt roade leende efter att ha sagt att han kanske skulle göra en ny kontroll om några veckor. Hon satt kvar en lång stund efter att han hade gått. Det var varenda karta hon hade ritat, varenda lista hon hade skrivit. Papper som hon för länge sedan hade skickat i flera exemplar med kurirbåtarna. Att hon varit tvungen att göra det igen medan han såg på var kanske ett straff för att hon hade tvingat honom att visa sina tatueringar. Vakterna i dödsgardet visade gärna upp sina korpar, men inte sanningssökarna. Det kunde ha varit därför. Han hade i varje fall inte varit nere i källaren innan hon kom hem. Eller hade han det? Hade han bara väntat på att hon skulle tala? Hon gick till dörren i korridoren utan försöket. Det bastanta hänglåset såg ut att vara orört. Men det sades att sökarna kunde öppna lås utan nycklar. Hon tog nyckeln ur sin bältespåse, hakade av låset och gick ner för den smala trappan. Källaren hade jordgolv och fick sitt ljus av en ensam lampa som stod på en hylla. Här fanns ingenting utom de fyra tegelväggarna, ingenting som kunde användas för att fly. Det luktade svagt från en latrinhink på golvet. Vid väggen mitt emot lampan satt en modlös kvinna i smutsig klänning på några grova yllefiltar. Vid ljudet av Egeinins steg lyfte hon huvudet och tittade upp med skrämd, bedjande blick. Hon var den första Sal Drame som Egeinin hade hittat, den första och den enda. Efter att Egeinin hade hittat Bethamin hade hon nästan slutat söka. Och ända sedan dess hade Bethamin suttit i denna källare, allt medan kuridbåtarna kom och gick. Har någon varit här nere? Frågade Egeinin. Nej, jag hörde fotsteg ovanför, men... Nej, Bethamin sträckte ut händerna. Snälla Egeinin, det är ett misstag alltsammans. Du har känt mig i 10 år. Ta bort den här. Runt hennes hals satt en silverkrage och från den löpte ett tjockt silverkoppel till ett armband i samma metall som hängde på en krok några fot ovanför hennes huvud. Det hade varit en ren händelse att Egeinin satte på henne kragen, bara ett sätt att hålla fast henne en kort stund. Och sen hade hon lyckats slå ner Egeinin och försökt fly ut till friheten. Om du kommer hit med den ska jag göra det, sa Egeinin argt. Det var mycket som gjorde henne arg, men inte Bethami. Kom hit med Erdamon så ska jag ta loss den. Bethami rös och lät händerna falla. Det är ett misstag, viskade hon. Ett fruktansvärt misstag. Men hon gjorde ingen ansats att ta armbandet. Hennes första flyktförsök hade slutat med att hon låg och vred sig i kramper på golvet. Egeinin hade varit förstummad. Sal Damer styrde Damon, kvinnor som kunde leda kraften, med hjälp av en Erdame. Det var Damonen som kunde leda kraften, inte Sal Damon. Men en Erdame kunde bara kontrollera en kvinna som kunde leda kraften, ingen annan kvinna och ingen man. Unga män som hade förmågan blev givetvis avrättade, bara en kvinna som kunde leda kraften. En kvinna med den förmågan som hade kragen runt sin hals kunde inte röra sig mer än några fot om inte en Shaldame bar armbandet runt sin handled. Egeinin gick upp för trappan och låste dörren igen. Hon kände sig mycket trött. Hon ville ha lite te själv. Men det lilla som sökaren hade lämnat kvar var kallt och hon hade ingen lust att brygga nytt. Istället satte hon sig ner och tog fram Erdamon ur jutesäcken. För henne var det bara sinnrikt sammanfogat silver. Hon kunde inte använda den och inte skadas av den, såvida inte någon slog henne med den. Redan att göra denna koppling mellan sig själv och en Erdame, att förneka dess förmåga att kontrollera henne, fick en kall kåra att löpa ut efter hennes ryggrad. Kvinnor som kunde leda kraften var farliga djur, inte människor. Det var de som hade orsakat världsfallet. De måste hållas under kontroll, annars skulle de förvandla alla till sina slavar. Det var vad hon hade fått lära sig, vad alla i Shonshen hade fått lära sig i 1000 år. Det var besyndigt att det inte hade hänt här. Nej, det var en farlig, dåraktig tanke. Hon stoppade tillbaka Erdamon i säcken och diskade tekoppen och kannan för att bringa ro i sina tankar. Hon tyckte om att ha det prydligt omkring sig och det gav henne en viss tillfredsställelse att ordna i köket. Innan hon visste ordet av hade hon börjat laga te åt sig själv. Hon ville inte tänka på Bethamin och det var också farligt och dåraktigt. Hon satte sig vid bordet igen, rörde ner en sked honung i en kopp te som var så svart hon lyckats göra det. Det var inte kaff, men det fick duga. Trots sina förnekanden och trots sina böner kunde Bethamin leda kraften. Kunde andra saldejmerna också det? Var det därför som storförstinnan Sharoth ville att de som hade lämnats kvar i Felm skulle dödas? Det var otänkbart. Det var omöjligt. Varje år företogs prov i hela Sjönsjön och då fann man alla flickor som hade kraftens gnista inom sig. De ströks ur medborgarrullorna, ströks ur familjearkiven, fördes bort, försäddes med kragar och blev Jaimen. Vid samma prov hittade man de flickor som kunde lära sig att använda Shal Daemons armband. Alla kvinnor prövades varje år tills de nådde en ålder då de skulle ha börjat leda kraften om de hade haft gnistan. Hur skulle ens en enda flicka kunna bli tagen för Shal Daem om hon egentligen var Daemon? Och likväl satt Belthamin i hennes källare fasthållen av en Adjaim lika säkert som om den vore ett ankare. En sak var klar. Följderna av detta kunde vara dödliga. Detta berörde det sanna blodet och sanningssökarna. Kanske till och med kristalltronen. Skulle storförstinnan Sharoth våga undanhålla kejsarinnan kunskap av detta slag? I sådant sällskap kunde en simpel skeppskapten få en plågsam död för en felaktig min. Eller bli gjord till en ägodel genom en nyck. Hon måste veta mer om hon ville ha något hopp om att slippa de 10 000 tårarnas död. Till att börja med innebar det att hon fick sprida mer pengar bland Gelb och hans vässlaktiga gelikar, söka upp fler Shaldamer och undersöka om även de kunde fjättras med Erdame. Och sedan... Sedan seglade hon bland okända skär utan sjökort och utan utkik i fören. Hon la handen på armborstet som fortfarande låg på bordet med sin dödliga projektil och insåg att en annan sak också var klar. Hon tänkte inte låta sökarna döda henne. Inte bara för att hjälpa storförstinnan Sharoth att bevara en hemlighet. Kanske inte av något annat skäl heller. Tanken var farligt nära bedrägeri, men den ville inte lämna henne.